Välkommen till veckans andakt från ELS, Evangelisk Luthersk Samling i Västerbotten. Den här gången ska vi få lyssna till när Jan Nilsson läser en adventsberättelse som han själv har skrivit.
Ja, idag blir det inte en andakt som vanligt, utan det kommer att bli en adventsberättelse. Jesus kommer till ditt hjärta, en nutida adventsberättelse. Det var ytterligare en tung senhöstdag. Mörkret hade alltid känts jobbigt för en i oktober och november, och det tycktes djupare och tyngre för varje år. Lite ljusare blev det när snön låg kvar, men inte mycket. Maria kände inte igen sig själv. Riktigt så här illa brukar det inte vara. Ensamheten kändes värre också. Ibland kunde känslan greppa henne som en kall jättehand flera dagar i sträck. Hon avskydde egentligen självömkan, men nu kom den ofta. Pappas gamla ord vedervärdigt kom som ett eko från en annan tid. Så obegripligt fort livet hade gått. Vissa stunder undrade hon vad den där äldre kvinnan i spegeln gjorde hemma hos henne. I husen omkring lyste advents- och julbelysningarna. Tända alldeles för tidigt, tänkte hon vresigt. Några odrägligt påträngande, rent groteska, som 2,5 meters tomten upplyst med kallt LED-ljus på balkongen mitt emot. Ibland hade hon velat få gå över och kasta ner den. Novent hade man börjat kalla det, novemberadvent. Tjuvstarten för att försöka driva bort världens och sinnets mörker och tilltagande tomhet. Coop intill försökte också. Man bidrog med julmust och skumtomtar från tidig oktober. Juldängor eller smöriga julsånger hade börjat störa och skava i några av butikerna. Marias usla stämningsläge mildrades lite grann när hon kom ihåg barndomens jular. Inte någonting andades advent eller jul för en adventslördagen. Ingen gran eller julkrubba dök upp innan julveckan. Hon mindes doften av förberedelserna och hur den blev kvar. Saffransbullar, stearinljus och hyacinter. De där Per var allergisk emot, men som mamma försökte ha någonstans ändå. Hur hon kunde vakna eller somna till julsånger på låg volym under jultiden. Den som räckte till 20 Knut. Jul var något annat hemma. Mer än traditioner, ljus och glitter. Mitt i det enkla, ofullkomliga och återhållsamma vilade något äkta över julen. En frid som bottnade, hade en grund. En anda som inte fanns överallt. Mitt i det bristfulla. Det kände hon även när hennes tonårsuppror rasade som allra värst för länge sedan. Mamma och pappa hade och vilade i någonting som hon och Erik förlorade tidigt. Eller rättare sagt övergav. Per blev kvar i det. Eller rättare sagt kom tillbaka. Vilken tönt hon hade tyckt att han var. Han slösade bort livet. Idag avundades hon honom ofta. Även om hon även nu kunde bli så innerligt irriterad på honom. Utan att riktigt veta varför. Friden, ljuset och hoppet han ägde trots sin sjukdom hade hon också velat ha. Nu, inte förr. Idag bodde han så långt borta och hade så svårt att resa att de allt för sällan sågs. Men samtalen hade blivit fler och längre. Hon visste inte om det var han eller hon själv som förändrat sig. Häromdagen kom hon in i en affär just när en riktig julsång spelades. Det var inte någon kletig dansmusik med jultext. Hon blev stående alldeles innanför dörren. Sista versen började. Melodin var kanske lite annorlunda än i barndomens sångbok. Orden var samma gamla. För tidigt var första ryggmärgsreaktionen. Sen kom orden över henne, talade till henne och skingrade irritationen. O Jesu, dem som klaga i denna jämrens dal, nu med din hjälp ledsaga till faderns fröjdesal. Ja, i din faders hus, låt oss dig evigt lova i salighet och ljus. Lyckliga människor, tänkte hon. De som hade någonstans att gå med allt. Bjudna och ledda till en fröjdesal dit de var välkomna och hörde hemma. Per, han skulle få sjunga i salighet och ljus. Mamma hade dött för tidigt när Marias liv var som trasigast. När så mycket var fel. Hela hon i ofas med allt. Hon höll upp en sköld mot allt och alla för att ingen skulle se skammen. Ibland var taggarna ute för fullt. Ibland orkade hon vara artig en stund och fly undan lite fint. Hon blev expert på att snabbt, men inte allt för snabbt, säga tack bra. Hur är det själv? När någon klampade in på hennes revir med frågan hur det var med henne. Ibland höll hon sig bara borta från alla kända, alltid dem från de gamla kristna kretsarna. Det var lättare nu när barndomens gamla hade dött. Hon skämdes för tanken. En gång hade hon följt med till kyrkan på alla dessa vuxna år. En gång. Det blev blandade känslor. En del av henne kände värmen, en annan ryggade bort. Det kom så många frågor. Vad hon gjorde. Hon hade familj med mera. Hon hade aldrig återvänt. Det var kanske mest välvilja i frågorna, men för henne kändes det som hela hennes liv, hennes misslyckade liv, togs fram och tittades på. Maria hann aldrig prata ut som hon borde med mamma. Allt gick så fort med hennes sjukdom och död. När livet började stabilisera sig lite, i alla fall på ytan, då dog pappa. De hade hunnit prata en del innan demensen djupnade och gjorde det riktigt svårt. Även då kändes hans omsorg om hennes själ. Den hon hade stört sig på genom livet. Så tydligt att han tystnade en tid och nog bara bad. På slutet hade han inga spärrar och hans önskan att hon skulle bli frälst hade inte längre känts som ett hot på samma sätt. Men plötsligt var han liksom inte där. Det var för sent fast han levde. Hon mindes en bönhuspredikan om förspilda tillfällen. Sådana var det gott om. Begravningen med sångerna, bibelorden, bönerna, predikan, hälsningarna och de många människorna hade satt spår. Mer än mammas. Då var Maria bedövad av diverse och nästan i chock. Vid båda tillfällena var det senhöst och vid pappas begravning var det en sak som blev kvar hos henne. Det fanns en saknad värme och glädje hos dem som ägde det pappa ägde. Den fanns inte vid alla begravningar. Det här hade väckt en sorts förhoppning som en stund flämtade till som en ljuslåga i vinden och mörkret. Men slocknade. För henne var det bara aska kvar, tänkte hon ofta. I unga dagar tyckte hon synd om alla som i hennes ögon inte levde fullt ut. Det ena gav det andra under hennes frihetsresa. Hon hade inte förstått hur det skulle bli. Nu var det övertydligt att hon inte hade spelat i livets vinnarlag. Hon tänkte inte på pengar och sånt som kunde köpas och ägas. Det var så mycket inuti som var trasigt. Mycket hade kostat så mycket och lämnat en tärande tomhet efter sig. Nu är hon ensam sedan 2 år och kroppen med sina sjukdomar kändes ännu mycket äldre än den var. Hon besökte för sällan Christers grav, han som förstått och orkat med henne. Som på sitt sätt dragit upp henne på fastare mark med kärlek, uppriktighet och tålamod. Korset hon ville ha på hans grav gav henne ibland en känsla av skuld. Påminde om allt som var bortslösat och fel. Evigheten, den Jesus hon visste fanns. Den obegripliga nåden. Och alla sanningarna kunde hon inte förtränga. Men uppsidan i det var bara inte för henne längre. Det var för sent. Det fanns ingenting kvar, inte för henne. Det fanns ingen tro. Inget kändes rätt. Snöflingorna där ute i mörkret föll tunga neråt. Det hon levt i som barn, det som format så mycket av henne och som hon länge och grundligt försökt bli av med fanns kvar på ett sätt. Lite som en sträckning eller inflammation hade hon ibland tänkt. Fanns där, högg till ibland, lämnade henne aldrig fullständigt i fred. Sällsynta gånger kändes det arvet som ett hoppfullt ljus långt borta i en djup oändlig skog. men det var för sent. Hon ångrade så mycket, men ången kom bara då och då. Det var inte som hon hade hört att den skulle vara, inte stark, hel och ärlig. Hon längtade, hon drogs fortfarande till fel saker. Fast hon visste att inget av det där gav vad det lovade. Världen, som särskilt pappa talade om. Han hade varit djupt i världen som ung. Den var hennes naturliga element. Svartrocken, upprorets musik, det var fortfarande hennes, så gammal hon var. Där kände hon igen sig, på något ibland bittert sätt. Ofta när hon blev arg och irriterad och taggarna stod ut mot allt och alla och ingenting, forsade svordomarna fram inuti eller genom munnen. Vreden kunde plötsligt bryta ut som glödande ostoppbar lava. Det var för sent. Hon var bortom reparation. I postfacket låg två räkningar och mellan dem ett julkort. Det var länge sedan. Och för tidigt hann hon tänka. Det var bara första advent. Fanns det fortfarande såna här? Färgerna lite dova, nedtonade. Lite åt det sepia bruna hållet. Ett vinterlandskap och så två bibelverser från Jesaja 9 ur en gammal översättning mamma och pappa nog hade använt. Dock, natt skall icke förbliva där nu ångest råder. Och det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Ja, över dem som bor i dödsskuggans land ska ett ljus skina klart. Eva, kusinen, hon som brukade hälsa, inte ofta, men som då och då stillsamt hade visat att hon tänkte på henne. Hade frågat efter henne och hälsat ibland under åren. Maria höll sig som längst borta. Det hade mamma framfört. Eva hade hittat några gamla oskrivna julkort efter sin pappa, skrev hon. Kanske från 40- eller 50-talet. Känt sig manad att skicka ett till Maria. Det är folk som vandrar i mörkret. Det var hon det. Stort ljus fångade hennes uppmärksamhet. Var fanns det? Och natt ska inte förbli där nu ångest råder. Var det ens möjligt? Här stod det att ljuset skulle lysa över dem i dödsskuggans land. Det kom utifrån, uppifrån, inte inifrån. Vad betydde det? Vad menades? Hade det med nåden att göra? Det där hon hört tusen gånger i bönhuset och kyrkan som barn. Som hon då kanske förstod, men absolut inte nu. Vad är nåd? En gång hade hon ställt frågan till bror Erik, som förklarade snabbt. Det lät hur enkelt som helst. Per, han nämnde ofta nåden och hade försökt förklara det på flera sätt de senaste åren. För honom var det något annat, liksom förundransvärt, inte självklart. Hon kände igen alla orden, men hon förstod inte. Trots det inre motståndet tog hon fram Bibeln hon hade fått efter pappa. Per hade gett henne en nyare, men nu drog hon till pappas. Strök av dammet och letade fram Jesaja i registret. Läste julepisteln i kapitel 9 i sammanhang. Dock, natt ska icke förbliva där nu ångest råder. I den förgångna tiden har han låtit Sebulons och Naftalins land vara ringaaktat, men i framtiden ska han låta det komma till ära. Trakten ut med havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas område. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Ja, över dem som bor i dödsskuggans land ska ett ljus skina klart. Du ska göra folket talrikt. Du ska göra dess glädje stor. Inför dig ska det glädja sig, som man glädjas under skördetiden, så som man fröjdar sig när man utskiftar byte. Ty du ska bryta sönder deras bördors ok och deras skuldors gissel och deras plågares stav, lika som i Midjans tid. Och skon som krigaren bar i stridslarmet och manteln som sölades i blod, allt sådant ska brännas upp och förtäras av eld. Ty ett barn var där oss fött, en son blir oss given, och på hans skulder ska herradömet vila. Och hans namn ska vara underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska herradömet vara stort och friden utan ände över Davids tron och över hans rike. Så ska det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Du ska göra dess glädje stor. Där var den igen, glädjen. Hon slog upp en hänvisning under versen där det stod om Midjan. Läste länge om Gideon, om de 300s orimliga seger över de 135 000. Utan vapen, utan egen kraft. De höll bara upp, ljuset det fått och mörkret besegrades. Ett barn var där oss fött. Så ska herradömet vara stort. Ett barn blir oss fött. Det låg några vävda band och olika bokmärken i den bruna nötta bibeln. Också vid Jesaja 55. Ögonen stannade först på sjätte versen. Söken Herren medan han låter sig finnas. Åkallen honom medan han är nära. Den ogudaktige övergiver sin väg och den orättfärdige sina tankar och vänder om till Herren, så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, till han ska beskära mycken förlåtelse. Se, mina tankar är och icke edra tankar och edra vägar är och icke mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket är och mina vägar högre än edra vägar, och mina tankar högre än edra tankar. Ty lika som regnet och snön faller ifrån himmelen och icke vänder tillbaka dit igen, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande, så att den giver säd till att så och bröd till att äta, så ska det och vara med ordet som utgår ur min mun. Det ska icke vända tillbaka till mig fåfängt, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vart jag har sänt ut det. Ty med glädje skulle ni draga ut och i frid skulle ni föras åt stad. Bergen och höjderna skulle brista ut i jubel där i går fram och alla träd på marken skulle klappa i händerna. Hon tittade ut på snön som föll över henne. Ordet var som regnet och snön. Ljuset fanns inte hos henne, det visste hon redan. Men här stod om ett ljus, ett som skiner klart över dem som vandrar i mörkret i dödsskuggans land. Hon bläddrade vidare där det låg ett kortare band. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till och utan det har intet blivit till som är till. I det var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har icke fått makt därmed. Det var Johannes 1, Johannes evangeliet 1. Fanns det ett hopp? Det hände att hon bad. Allt oftare att hon bad. Trots att hon inte visste om Gud ville höra. Nu bad hon, delvis med ord hon läste kväll. Sent somnade hon mitt i en bön. Påklädd på sängen. Det var långt lidigt på söndagen, första advent, när hon vaknade. Utanför sken solen över vit snö. Hon hade läst om snö 2 gånger i natt. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Och mera synder än är blodröda ska det bli snövita. Om det än är så röda som schalakan ska det bli vita som ull. Jesaja 1:18. Hon åt lite och bläddrade samtidigt i Pers bibel och jämförde med pappas understrykningar och små kommentarer. Hon kom till Lukas 4. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Ett nådens år. Glädjens budskap för de fattiga. Frihet för de fångna. Syn, frihet. Det hade hänt flera gånger på slutet och nu letade hon fram hemsidan med predikningar. Den som mammas och pappas församling la ut. Det var eftermiddag och söndagens predikan hade kommit ut tidigt. Den var över Lukas 4. Det var ingen predikan människor skulle tala om eller som skulle publiceras någon annanstans. Upplägget hade sina brister och hon hade hört flera formuleringar för av den här predikanten. Men Guds ande talade genom ordet in i askan. Om nådens år, då det förlorade fick tillbaka vad det förlorat, ja faktiskt allt som hörde Jesus till. Om Guds förekommande nåd och syndernas förlåtelse i Jesu Kristi blod. Herren rörde vid de döda benen med sin ande och gav dem livet igen. Gud som skapar av ingenting. Han gav ljus över gammalt och nytt så att Maria såg ljus i hans ljus. Guds ande gör inte riktigt lika varje gång. Kanske för att vi har så lätt att göra och odla egna mönster till hinder för oss själva, andra och Gud. Herren överbevisar om synd, rättfärdighet och om dom. Men hur han gör det, och med ordningsföljden, gör han som han vill. För Maria blev det lite som det står i sången. Från frälsaren på korsets stam, ljus faller på min dräkt. Då träda syndens fläckar fram, jag blir med rövarns släkt. Synden blev så mycket mer än det människor ser, dömer och skäms över. Och nåden, den blev mer än vad något öga har sett och något öra har hört och vad något människohjärta kunnat ana. Hon kunde aldrig förklara sen, men mitt i dammet och röran blev det himmels ljus och frid och en glädje hon aldrig hade känt. Gud öppnade hennes hjärta, som han gjorde med Lydia i Filippi. Hon ringde Per. Nu vet jag vad nåden är, var det första hon sa.